Ska vi stå upp tillsammans och be? Tack Jesus att vi får vara tillsammans här som en stor familj och även lyssna på bibelundervisning och förkunnelse. Låt oss få ta in det du har tänkt idag så vi blir förvandlade och lika dig och kan leva ut det familjeliv som du har tänkt här i församlingen. Kom och välsigna mig så att jag får säga det du vill. Förbarma dig att den här predikan verkligen landar hos oss allihopa. Amen. Varsågod och sitt. Ja, ni kanske undrar varför jag släpade upp den här lampan från Narnia idag. Hur den skulle få göra entré här. Jo, det är så att idag så tänker jag tala om att alla kan hjälpa en nykristen på något sätt. Alla kan hjälpa en nykristen på något sätt. Och då tänkte jag att den här lampan från Narnia liksom på något sätt kunde symbolisera det på ett fint sätt. För den står ju där i det kalla och mörka Narnia när barnen kommer dit och lyser och skapar liksom ett varmt sken där. Och på samma sätt tänker jag att vi som församling är den här lampan i en kall värld. Och framförallt att var och en av oss kan få vara en person som lyser upp lite grann, skapar ljus och stabilitet för någon som är nykristen. Som liksom trevar sig in i en ny värld på något sätt. Så under tiden jag predikar så titta gärna på lampan om ni tycker den är vackrare än mig. Och meditera över den här tanken. Vad är det som är mest värdefullt för Gud i hans skapelse? Ja, det kan man fundera över. Efter att Jesus hade döpts fick han höra de här orden från sin pappa i himlen. I Matteus evangeliet 3:17 så står det så här. En röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Tänk att Gud, pappa Gud i himlen, hade sån otrolig glädje i Jesus. Att han liksom, efter dopet liksom ropade ut det. Att han var så älskad, att han hade sin glädje i honom. Och det fantastiska är att det här gäller ju dig och mig också. Även om inte du hörde det när du döptes så är jag övertygad om att Gud i himlen, han sa det med eftertryck. Och han tänker den tanken om oss var en som har tagit emot honom. Och på många ställen i Nya testamentet så talar Gud om oss som tror på Jesus på det här kärleksfulla och varma sättet. Och det är helt fantastiskt. En tanke som vi har lite svårt att ta in. Till exempel i första Thessalonikerbrevet, det första kapitlet, vers 4, där det står: bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. Bröder, Guds älskare, vilken värme. Och jag kände efter det här medlemsvälkomnandet, jag glömde bort att krama er, där stod med ljusen där, det var lite varmt och tungt där, men egentligen skulle ni ha fått en stor kram också, Gudilla och Håkan, men det får ni efteråt. För på något sätt är det som symboliserar den kristna gemenskapen, det är det som symboliserar Guds kärlek till oss, han liksom omfamnar oss med en stor kram. Och det finns ingenting i skapelsen som är mer värdefullt för Gud än hans egna barn. Vi, hans söner och döttrar som har tagit emot honom i sitt hjärta och har honom som sin herre och räddare. Vi är oändligt älskade och värdefulla för Gud. Och jag skulle kunna fortsätta hela predikan bara att tala om det. Nu ska jag inte göra det för den här predikan handlar om lite andra saker också. Men det är själva grunden kan man säga för den här predikan. Att vi är oändligt älskade och värdefulla för Gud när vi tar emot honom och blir hans barn. Sen är alla människor väldigt älskade också. Men när man har blivit ett Guds barn så är man extraordinärt älskad av Gud. Och idag ska jag tala om vad det får för konsekvenser i hur vi ser på varandra och hur vi värderar varandra och hur vi hjälper varandra. Speciellt då de som är nya i tron. Och jag ska ta och utgå från en text här som och ett sammanhang i Bibeln som är väl kanske lite allvarligt och väldigt utmanande. I alla fall när jag läser det kan jag säga. Och det får liksom också slå an den här tonen. Vi läser från Matteus evangeliet, det 25 kapitlet, vers 31-46. Och rubriken är Människosonens dom. Matteus 25, vers 31. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, med de rättfärdiga till evigt liv. Ja, det är en väldigt allvarlig text det här, som finns mycket att säga om. Och jag tänker inte lägga ut den jättemycket idag, utan jag kommer att försöka landa, för den talar för sig själv som den är, den här berättelsen. Men jag tänker försöka fokusera på det som kungen säger här i vers 40. Där han säger så här: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och jag tror faktiskt att han säger också en av dessa mina minsta systrar. Jag tror att han menar det, även om det inte står så i Nya testamentet. Det hade det säkert stått om det hade skrivits idag i Sverige. Men på den tiden så hade man ett annat genusförhållande. Och många konservativa bibellärare och pastorer, inklusive jag själv, är övertygade om att när det står här mina minsta bröder, så handlar det framför allt om kristna trosyskon som är i behov av hjälp och stöd. Jesus bor i oss, bor i dem. Och alltså är det Jesus vi hjälper eller inte hjälper, beroende på hur vi handlar i situationer när andra kristna behöver hjälp och stöd. Och det gör det ju oerhört viktigt hur vi som kristna ställer upp för varandra. Och den här sanningen tror jag behöver gå djupare i mitt liv och kanske även i ditt liv. Hur vi ser på varandra när vi möter varandra och ser varandras behov. Att det är egentligen Jesu behov som finns där. Och hur vi stöttar och hjälper varandra som kristna, det är med andra ord jätteviktigt för Gud. För det är han själv som betjänas eller inte betjänas. Och då bör det vara viktigt även för mig och för dig. Och det här är ju inte helt enkelt att ta in. Men jag tror att vi behöver stanna upp och fundera över prioriteringarna i våra liv. Jag behöver göra det i alla fall. Och hur det här kommer in på min agenda med mina prioriteringar i mitt liv. Och det som är lite uppmuntrande i det här stora allvaret då, det är ju att när man läser Nya testamentet så är det faktiskt så att de små stödinsatserna, de små kärlekshandlingarna som vi gör mot varandra, de är också väldigt värdefulla i Guds ögon. Och de får väldigt stora konsekvenser, både för de som utför dem, men också givetvis för de som får ta emot den här hjälpen. Och ett exempel är när Jesus säger, som han gör i Markus 9:41. Jag tycker det här är lite fascinerande. Den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger i sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Vilket härligt löfte från Gud att om man ser att någon som är troende behöver ett glas vatten eller en bägare vatten och ger den det, så kommer man få lön för det. Det är ju fantastiskt. Inte minsta lilla grej liksom undgår Gud, utan det minsta lilla vi gör, varje liten krona vi ger, varje liten klapp på kinden, varje kram, varje glas vatten har betydelse i Guds rike. Och det kan ju också vara ganska skönt när man har läst den här texten, som kan vara lite tung att läsa i sig. Och förresten så skulle jag också behöva ett glas friskt vatten faktiskt, se här. Så om någon vill ha lite lön så kan ni gå och hämta ett glas vatten. Vi får se vem som är snabbast här. Det var någon som sprang iväg direkt här, det är bra. Tänk vad enkelt. Vi anställda här i Salem tillsammans med församlingsrådet har börjat att liksom spåna på en liten strategi för hur vi ska kunna ta hand om de många nykristna som vi förväntar oss att vi ska få möta och ta hand om ett tag här framöver. Och anledningen till att vi tar tag i det nu, det borde vi kanske ha gjort tidigare, det är att vi tror att det kommer bli många frälsta och att många kommer komma till tro under varje festivalen nu i slutet av sommaren. För i år så har vi ju Sebastian Staxet här. Och han är bara en vanlig människa, jag vet det, men Gud har använt honom på ett starkt sätt där han har varit på olika ställen i Sverige. För inte så länge sedan var han i Norrköping, hörde jag talas om. Och då hade 100 personer gensvarat på en frälsningserbjudan när han bjöd in till frälsning i slutet av samlingen. Och jag hörde också att i Trollhättan, där han var för ett år sedan ungefär tror jag det var, så var det också ett 30-tal personer. Tack så mycket, Håkan. Ja, det är bra. Du tog en hel bägare. Det blir nog extra lön för det. Tack ska du ha. Ja, så kan man också göra. Man ger inte bara en glas, utan man tar en hel bägare. Det är bra. Vi ska väl signa varandra. Men han var i alla fall i Trollhättan för drygt ett år sedan. Och då var enligt uppgift ungefär 30 personer som hade gett gensvar på frälsningsinbjudan. Och det var lite spännande, för nu när vi var där förra helgen så passade jag på att fråga Henrik då, som en av pastorerna där, hur det hade gått med uppföljningen. Och han berättade lite om hur de hade gjort och de hade väl gjort som man ofta brukar göra. Och då visade det sig att det var av de här 30 personerna så var det efter en del uppföljning 3 personer som de hade fått döpa, jättehärligt. Och ett par av dem var aktiva i församlingen nu ett år senare. Och då kan man ju glädjas över de två, men man kan ju också känna en utmaning i att de andra 28, vart tog de vägen? Och det är väl den tanken vi alla tänker. Och det är lite så vi har känt när vi har börjat jobba med det här nu, att vi skulle så gärna vilja att fler av dem vi når faktiskt kommer med och blir en del av församlingsgemenskapen, en del av våran familj. Och det är ju en jättestor utmaning i det här. Och tittar man lite historiskt i frikyrkan och kyrkorna i Sverige, så tror jag tyvärr att det har varit så också att många har fallit bort av de som en gång har sagt ja till Jesus. Och det känns ju som att det finns all anledning att jobba med den här frågan. Och därför vill vi här i salen försöka bygga en kultur där vi både kortsiktigt och långsiktigt jobbar ännu mer med uppföljningen och stödet till de nykristna som kommer och blir bättre på att följa upp mer personligt. Och vi hoppas att vi ska kunna hjälpa fler trossyskon att bli bevarade på det sättet och bli levande stenar i våran familj som hittar sin plats. Och jag tänkte jag skulle ge några små tankar i den här begynnelsen av strategin, ska jag säga. För vi har precis bara börjat och spåna på det, och det här är bara lite tankar. Men jag kände mig så inspirerad, så jag kände jag måste låta alla få vara med i den här härliga processen som vi är inne i som anställda och som församlingsrådet kommer komma in i nu på tisdag. Och det första jag skulle vilja lyfta upp, det är gemenskapen, för jag tror det är jätteviktigt. Vi behöver tänka ännu mer på att vi som församling är en familj och vad det innebär att ta hand om nyfödda barn i familjen. Många av oss har själva haft bebisar. Vi har gått på föräldrakurser, i alla fall vi som inte är jättegamla har, eller kanske har funnits hur länge som helst föräldrakurser. Men när vi fick barn i alla fall så fanns det föräldrakurser, och jag behövde gå en sån, jag kan lova det. Jag tror Jenny är väldigt glad att jag gick den. Sen vet jag inte om jag var någon bra småbarnsförälder, men jag lärde mig i alla fall lite grunder där. Men den stora lärdomen är när man väl börjar byta blöjor och så vidare. Men en bebis behöver mycket kärlek, närhet och gemenskap och behöver på ett personligt sätt bli omhändertagen. Den behöver få näring, bli ompysslad med blöjbyten med mera. Barnet behöver föräldrar och syskon som verkligen älskar det och bryr sig om det och tar hand om det och ger det stimulans, lek och längre fram träning och så uppfostran när det blir äldre. Och har man det som någon slags grundsyn, så blir det viktigt hur vi då på ett väldigt kvalitativt sätt försöker följa upp varje person som säger ja till Jesus. Och vi har börjat spåna på att man skulle kunna kanske ha människor som såg sig som stora syskon och gick in och tog ett speciellt ansvar i den här personliga kontakten. En slags omsorgspersoner som har en nära kontakt med den som har kommit i tro och försöker hjälpa den personen in i gemenskapen, umgås mycket, hitta på saker tillsammans och så vidare för att bygga en nära relation. Och det här stora syskonet kan få bli en kontaktpunkt in i huskyrka och andra samlingar i församlingen och i gemenskapen överhuvudtaget. Sen är det ju viktigt också att vi kompletterar det med bra undervisning, typ i en alfakurs, Almasira-grupp och så vidare. Och det har vi också planer för. Och där kanske vi som pastorer och anställda kommer in mer och får vårat ansvar. Men just den här gemenskapsfaktorn är så viktig, att någon som kommer ny känner sig omkramad och älskad och värdefull. Och att man liksom hittar en ny plats. Och jag tror även att det behövs småsyskon i familjen. Människor som bara finns där och liksom hittar på något roligt ibland. Bjuder med den här personen på olika saker som händer och så vidare. Och som på ett sätt finns som en stödfunktion i utkanten. Och där tror jag också att vi kan utveckla det. Att vi kan få en ännu större familjekänsla där vi bryr oss om varandra i församlingen ännu mer. Och det här är utmanande också. Det är väldigt lätt att stå och prata om det. Men i praktiken så kräver det ju någonting av oss också. Vi behöver be om ännu mer kärlek till varandra och speciellt till de som är nya, som kanske inte alltid precis bara passar rakt in i församlingen som de är, men som behöver desto mer kärlek. Och en forskningsundersökning som jag tar del av visade att en ny kristen behöver få minst 7 kristna vänner på något sätt för att bli bevarad i sin tro och komma med och helst i en församling. Och här kan de flesta av oss, ja förhoppningsvis alla, på något sätt vara med och göra en insats för de nykristna. Och jag tänker på mig själv när jag var 17-18 år och kom till tro i Linköping. Kom med i Philadelphia kyrkan där. Hur oerhört mycket det betydde för mig att jag hade en kompis som hette Jonas Hallström som liksom gick i min klass och som tog sig an mig. Som jag kunde hänga med, vara kompis med. Och jag behövde liksom bli omplanterad från mitt sammanhang där jag, med mina gamla kompisar, där jag inte längre riktigt passade in, för de tyckte att jag hade blivit jättekonstig. Och jag hade det bara att inse att det funkar inte riktigt för mig att vara där. Och jag hade en sån längtan efter att leva som kristen, så att jag behövde helt enkelt ett nytt sammanhang då för ett tag i alla fall. Och hade inte jag kunnat landa i den här kompisgruppen med en liten jag tror jag var med i ett par bönegrupper, men jag hade framförallt honom och några andra klasskompisar och skolkompisar som jag fick vara med. Och det fanns även äldre människor i församlingen som brydde sig, så vet jag inte om jag hade stått här idag. Jag är så oerhört tacksam för att den insatsen de gjorde, men också att Gud skapade den här omsorgsbiten med människor runt omkring mig som tog hand om mig då. För annars så tror inte jag heller att jag hade klarat av all den frustration och den känsla av utanförskap och annat som fanns där i början när man var helt ny i ett församlingssammanhang. Så det här är viktigt, vänner. Det andra jag vill lyfta fram är att vi behöver ha bra uppföljningssamlingar, alfakurser och almasira-grupper och så vidare. Och där tror jag att vi har lättare att få till det. Men där kanske det finns en del av oss som också behöver gå in och ta ett större ansvar. Det tredje är att vi behöver ha bra uppföljningsmaterial. Vi behöver ha kontaktkort. Vi planerar också att utveckla ett fint startkit. En rejäl goodie bag, som det heter så fint nu för tiden, som varje ny kristen ska få i handen. Med böcker och CD med lovsång på. Vi har världens visioner. Och där behöver vi er som är lite mer konstnärligt begåvade här i församlingen och göra de här fina goodiebagsen. Men det kommer ju också kosta en slant, så att där behöver vi alla vara med och ge offra till det här, så att vi verkligen kan ge alla en riktigt bra start och ge dem lite fina presenter. Det hör ju också till när man är barn att man ska få presenter. Och det fjärde är att vi kan be tillsammans. Det är någonting som vi alla kan göra också. Vi kan be för de här människorna som är nykristna, de som ska komma till tro, och vi kan be om ännu fler skördarbetare. Det kan vi göra varje dag, varje stund. Och jag känner mig så otroligt inspirerad för det här. Jag hoppas du också känner det, för jag tror att vi är på väg in i något fantastiskt. Nu har det blivit varmt ute och det är lätt att känna sig inspirerad när allting slår ut och blommorna börjar blomma och så vidare, och då är det ju väldigt härligt. Men jag tror också att vi är på väg in i en andlig vår där vi kommer få se människor komma till tro. Men frågan är vi redo att ta hand om den här skörden? Jag tror att vi alla behöver göra oss redo. Och jag skulle önska att vi alla känner den här inspirationen för att gå vidare i det här fantastiska, spännande att få ta in nya i familjen. Vill du vara med? Ja, vad härligt. Det lät ju fantastiskt. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att vi får gå den här våren till mötes nu. Nu börjar det nästan kännas som det är sommar. Och vi känner i atmosfären också att du kommer att dra människor till dig. Och vi vill be om din hjälp Gud att kunna ta hand om dem på ett bra sätt. Och bli en församling som verkligen kan vara som en öppen famn för människor. Oavsett vad de har gått igenom tidigare, vad de har för bakgrund. Att de ska kunna känna att de kan landa här. Vi ber om att du ska kalla människor att bli stora syskon och små syskon, och att vi tillsammans får vara den här familjen som tar hand om människor. Hjälp oss Gud, vi behöver din nåd, vi behöver din kärlek och kraft för att det här ska vara möjligt. Det är bara du som kan göra det Gud, men vi längtar så att få gå in i det här. Hjälp oss. Amen.